Så trevligt att vara här i Bollsta. Jag var pastor tidigare i Storuman. Jag har alldeles innan jag flyttade nu till Nässom där jag nu bor så var jag i Arvika. Men i Storuman där hade vi en av våra församlingsledare och vi hade ett sånt här församlingsledarmöte. Och så blev det ett tal om detta med mötestiden och att mötet skulle börja i tid. Det tyckte han var av yttersta vikt. Och så sa han, man ska inte börja gudstjänsten med en lögn, tyckte han. Och säger man att det ska börja klockan 11 var i det fallet. Då ska vi börja klockan 11 och inte 5 över. För honom var detta väldigt viktigt. Och vi pratade faktiskt lite om det i den här församlingsledningen. Och för mig så har det nog alltid varit så att jag tycker att det där med den exakta tiden, det kan inte vara det som det får handla om när vi möts till gudstjänst. Utan det är ju att vi får komma tillsammans, att vi får dela gemenskapen och vi får dela tron på Jesus med varandra. Och det får vara det som är det viktiga. Det blev en liten miss med tiden. Jag har med mig en av mina grannar, Sofia är med idag och vi hade gjort upp om att hon skulle följa med mig och så det blev en liten miss med tiden, så ringde jag till Lars-Åke. Jag tänkte att ni kanske sitter här och väntar och blir jättenervösa om jag nu inte skulle vara här klockan 4 när det börjar. Nej då, säger Lars-Åke, ta det bara lugnt. Här har vi en sån här akademisk kvart. Så att alla är inte riktigt framme till klockan 4 och det visade han ju själv nu att så var det ju. Det kanske var honom själv han tänkte på också, jag vet inte. Men fint att vara här i alla fall, tycker jag. Jag vill läsa en bibeltext, den är ganska lång den här bibeltexten jag ska läsa och den är hämtad ifrån första kungabok. Och det 19 kapitlet och från den 3 versen, där börjar jag och så ska jag läsa ett stycke. Första kungabok 19 och från vers 3. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba i Juda där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen. Och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog nu, sa han. Ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sade, stig upp och ät. När Elias såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden. Han åt och drack och la sig sen att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han, annars orkar du inte hela vägen. Elias steg upp och åt och drack och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sade, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står det efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sade, varför är du här, Elia? Han svarade, Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett dina förbund och rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står det efter mitt liv. Herren sa till Elia, vänd tillbaka, ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hasael till kung över Aram. Jehu, Nims son, ska du smörja till kung över Israel. Och Elisha, Safats son, från Aved Melkola, ska du smörja till profet efter dig. Så ber jag dig, Herre, om din välsignelse över texten som vi har läst och över den här stunden. Jag ber dig, Herre, hjälp mig att hitta rätt ord och rätt formuleringar idag. I Jesu namn. Amen. Det finns en påfallande dramatik i många utav Bibelns berättelser och texter om människors gudsmöten. Det är brinnande buskar, ljusomstrålade gestalter, nattliga brottningsmatcher, tordens röster och eldskrift på väggen, talande åsnor, brinnande ugnar och lejongropar och det ena efter det andra. Ibland så kan vi ju längta efter den där dramatiken i Guds mötet. Tänk om Gud kunde stiga in i mitt liv och med tondöds röst ge vägledning. Tänk om han kunde skriva med eldskrift på väggen till den där kanaljen som borde veta hut. Skulle det inte vara mycket enklare att tro om Gud på det sättet liksom kliver in med buller och bång i min vardag och i mitt liv? Skulle det inte vara lättare att berätta om sin tro på Gud och ge anledning och ge argument för tron? Ja, visst kan det vara så att ibland så längtar vi efter den där dramatiken och så tänker vi att då skulle det vara lättare att hitta tron på Gud. Strax innan texten som jag läste inledningsvis så har Elia haft kanske sin mest dramatiska tid någonsin i sitt liv. Han har utmanat sin tids politiska och religiösa etablissemang i det mest häpnadsväckande sätt. Kungen Ahab, han har gift sig med den fenikiska kungen, ett Baals dotter, Isobel. Isobel, hon har tagit med sig sin gudstro till Ahab. Och Ahab har börjat att resa Aserapålar och Baals altaren över hela Israel. Asera och Baal, det var ju en gudsbilder ifrån de omgivande folken runt Israel. Och Israel hade mer och mer börjat intas utav det här. Elia, han blir djupt bedrövad. Än mer bedrövad när Isobel börjar att mörda de israelitiska prästerna och profeterna en efter en. Och så ber Elia. Elia ber till Gud, låt landet drabbas utav torka. Låt Israel förstå att det här går inte. Och landet drabbas utav torka. Det blir som Elia hade bett. Han ber Gud, låt det sluta regna. Och det slutar att regna. Elia, han drabbas ju efter ett tag själv av den där torkan. Men Gud säger åt honom, gå till Kerit, en bäck som rinner. Slå läger där, jag ska ta hand om dig. Och Elia slår läger vid den där bäcken Kerit och han dricker utav vattnet. Och så står det i bibeltexten att Gud sänder korpar som kommer med mat till Elia. Det måste ju ha varit en ganska trostärkande upplevelse, kan man tänka. Elia har bett om att det ska sluta regna och det slutar att regna. Elia har bett om hjälp och Gud svarar med att ge honom mat ifrån korparna. Men så småningom så sinar bäcken och vattnet tar slut. Och Elia frågar, vad ska jag göra nu då? Och Gud, han svarar Elia, jo, men ge dig iväg till Sidon. Det ligger i just det land i Fenikien eller till Sarefat heter den här byn. Sidon stod det i gamla bibelöversättningen. I den nya så står det Fenikien om landet. Just det land som Isobel kom ifrån. På något sätt så tycker jag att det finns en liten hemlighet och någonting ganska fascinerande i att Gud sänder Elia just till Fenikien och till Sarefat, den här lilla staden. Det är lite grann som att vi skulle tänka oss att IS hade tagit, de hade segrat i Afghanistan. Jag vet ju att många av er är ifrån Afghanistan. Och så hade Elia varit profet i Israel och det här hade liksom, IS härjningar hade drabbat Elia i Israel. Och så säger Gud, gå till Afghanistan. Det är det som Gud faktiskt säger till Elisa, eller till Elia. Och på något sätt så tänker jag att det finns en viktig poäng i den här berättelsen. Ibland så har vi så lätt att vi klumpar ihop människor och vi förenklar verkligheten och så säger vi att allt det onda som Israel nu har drabbats utav, det är fenikernas fel. Det är ett Baal, Isobel och deras avgudadyrkande. Det är deras fel. Gud, han på något sätt köper inte riktigt det där, utan han säger till Elia, gå till Fenikien. Gå till den här staden Sarefat. Där har jag talat med en änka. Hon ska ta hand om dig. Och Elia ger sig iväg till Sarefat. Och när han kommer i närheten av staden så får han se en kvinna som går och samlar några pinnar ved. Och han ropar till henne och tänker att kanske är det hon. Och så ber han om vatten och så ber han om en brödkaka. Och då är det som om kvinnan inte alls hade fått något tilltal ifrån Gud. För hon säger, nej men jag har inget bröd. I själva verket så säger hon, är det så att här går jag och samlar några pinnar ved för att jag ska göra mig en eld. Och så ska jag baka utav det sista mjölet som jag har i min kruka där hemma. Och det där sista oljan i kruset. Och sen när jag och min son har ätit upp det här brödet, då kommer vi att svälta ihjäl. För då är det slut. Men Elian säger till henne, ja, gör som du har sagt, men ge mig först en kaka, bröd och ett krus med vatten. Och då lovar jag dig, då ska mjölet i krukan inte ta slut och oljan i kruset inte ta slut under hela tiden som torkan varar. Och kvinnan godtar det här erbjudandet från Elia. Kanske tänker hon att vad spelar det väl för roll? Jag svälter ju ihjäl i vilket fall som helst. Om det sker några dagar tidigare eller senare, det spelar väl mindre roll. Och så tar hon utav det lilla hon har och så ger hon det till profeten och han får en brödkaka. Och så sker undret igen. Brödet eller mjölet i krukan tar inte slut. Oljan i kruset tar inte slut under hela den här torrperioden. Och det räcker både till Elia och till kvinnan, hennes son och alla de som finns i den här kvinnans hushåll räcker det också till. Under hela tiden som torkan varar. Allt det här har skett innan texten som vi läser. Och jag tänker att det måste ju på något sätt ändå ha byggt och stärkt Elias tro. Alldeles innan texten som vi läste, då har kanske det mest dramatiska skett i Elias liv. Och det som vi kanske allra mest förknippar Elia med, det är då han har den här kampen på berget Karmel med Baals profeterna. För nu tänker han, låt oss få det avklarat en gång för alla. Är den där Baal något att tro på och lita på? Och så säger han, låt oss utmana varandra. Och han utmanar alla Baals profeter och präster och Aserans profeter och präster. Och det står i bibeltexten att Baal han har 450 präster och profeter och Aseran har 400 präster och profeter i landet. Och alla de samlas på berget Karmel och Elia är också där. Och så säger han, nu utmanar vi och så ser vi vems Gud som är den levande guden. Och så säger han, låt oss resa två altaren. Jag reser ett till min Gud och ni reser ett altare till er Gud. Och så får vi testa vem som är den verkliga guden. Vi lägger ett offerdjur på varje altare, men vi tänder ingen eld. Utan nu ropar vi till vår Gud och så ber vi om att han ska sända elden. Baalsprofeterna och Asera-prästerna, de börjar. Och de dansar och de tillber och det står att de ristar sig så att blodet flyter i enlighet med den tradition de har. Och de kommer i någon slags extatisk hänryckning, men ingenting sker. Nu börjar Elia att håna dem. Ropa lite högre, han är ju visserligen en gud, men han kanske är på resa, han kanske är långt bort. Ropa högre så kanske han hör. Han kanske har gått och lagt sig. Ropa så han vaknar. Eller han kanske är på dass. Han säger faktiskt så. Han säger han kanske har gått avsides, men implikationen i vad han menar är glasklar. Guden har nog gått på dass. Det är bäst ni ropar så att han hör er. Och de ropar och blir allt mer ursinniga, men ingen eld faller. På eftermiddagen i bibeltexten så står det vid tiden för matoffret. Då säger Elia, nu är det min tur. Nu ber jag. Och så står det att han reser sitt altare. Han tar 12 stenar. En sten för varje av Israels 12 stammar. Och så lägger han ved på den. Och så säger han att det ska grävas ett rejält dike runt om det. Och så säger han åt dem att häll nu vatten över offerdjur och ved. Och fyll hela diket med vatten. Och så gör man. Och så ber Elia en enkel bön till Gud om att han ska sända eld över altaret. Och bibeltexten talar om att Gud sänder eld ifrån himlen över altaret. En eld som är så förtärande så att offerdjuret, veden och stenarna, allt förtärs och brinner upp utav den här våldsamma elden. Och nu förstår allt folk vem som är den levande guden. Och man faller ner och man tillber och man säger att det är klart, det är Israels gud som är den levande guden. Och nu kommer ett avsnitt som kan vara svårsmält i texten. Ett avsnitt som jag får erkänna att jag själv brottas med. För nu bestämmer sig och nu säger Elia att nu ska alla Baals präster och profeter dödas. Och med svärd så förs de ner till en bäck och så avrättas de, alla 850 människorna. En alldeles förskräcklig händelse och jag, som sagt, jag brottas med texten, men det står så. Det var det som skedde. Men torkan höll ju i sig, så nu går Elia avsides. Och så faller han på knä och det står att han sätter sitt huvud mellan knäna. Han liksom kryper ihop och så ber han till Gud. Så sänder han iväg sin tjänare. Titta ut över havet, ser du någonting? Ser du något mål? Nej, säger tjänaren. Elia går tillbaka och ber ytterligare en stund. Och han skickar tillbaka tjänaren för att titta. Ser du något? Nej, säger han. Och det här upprepas, är det 7 eller 9 gånger? Jag kommer inte ihåg riktigt. Och när han har bett den sista gången, då säger tjänaren, jo, nu ser jag ett litet moln som en hand över havet. Det är bra, säger Elia. nu är regnet på väg. Säg åt kungen att göra sig redo och åka ner, annars så blir han stoppad utav regnet. Och kungen stiger upp i sin häst och det står att Elia, han drabbas utav Herrens ande som faller över honom. Och den faller över honom med en sån kraft så att han springer före kungens hästar hela vägen ner från berget Karmel, hela vägen ner. Och när kungen kommer hem så berättar han för drottning Isabel vad som har hänt. Och man kan lätt förstå hennes upprördhet. Här har alla hennes profeter och präster, landsmän till henne, vänner säkert till henne, blivit mördade utav Elia där på Karmel. Och Isabel, hon lovar att hon ska låta Elia drabbas av samma sak som han har gjort mot hennes präster. Det är detta som just har skett i texten som vi har läst. Elia fick vara med om såna makalösa händelser och upplevelser att man skulle kunna tänka sig att hans tro skulle vara stark som berget. Men riktigt så enkelt var det inte. Plötsligt så drabbas Elia utav någon slags att tron liksom rinner ifrån honom. Och på något sätt så tror jag att det finns någonting i den här texten som är viktig att ta till sig för oss. Ibland så tror vi att det skulle gå så mycket lättare att tro om vi fick vara med om de där stora sakerna. Men vet ni, jag tror inte att det är den yttre dramatiken i Guds mötet som är det viktiga i att möta Gud. Det är inte det som mitt liv ytterst vilar på. Elia, han upplever att Gud blir långt borta. Han upplever att han är ensam och övergiven. Alla de där upplevelserna som han tidigare hade varit med om, det liksom bara rinner av honom. Och så sitter han där och önskar sig faktiskt döden. Det är nog nu, Herre, ta mitt liv. Så säger han. Så ger han sig iväg till Horeb. Man vet inte riktigt idag vart Horeb ligger någonstans. Det finns ju två berg som bibeltolkare och bibelforskare. Man tror att det är samma berg, och det är berget Sinai och berget Horeb. Kanske var det så att det var ett bergsmassiv med två toppar. Så är det vissa bibeltolkare och forskare som menar att den ena toppen den hette Sinai och den andra den hette Horeb. Horeb, det betyder het eller glödande plats. Och Sinai har man velat tolka som en gudom vid namn Sin, som var månens gud. Och på det sättet så har man tänkt att kanske var det så här att det här bergsmassivet liksom stod som symboler för solen och månen, och att det var på något sätt därifrån det hade fått sitt namn, och det var därför det hette Horeb och Sinai. Man vet inte riktigt var det låg. Någonstans på Sinai halvön säger i alla fall Josefus att där låg berget Horeb. Men riktigt vart vet man inte. Det finns ett kloster, faktiskt världens äldsta kloster, som fortfarande är ett fungerande kloster. Det ligger där på Sinai halvön. Och det är enligt deras egen tradition i alla fall byggt på platsen där Mose hade den här uppenbarelsen med den brinnande busken när han går upp på Sinai och får de 10 budorden. Riktigt var Horeb låg, det vet vi inte, men texten säger att det är dit Elia beger sig. Och när han kommer fram så gör han den där erfarenheten och mötet med Gud, och Gud talar och säger att jag ska komma inför dig. Och så står det att först så kommer det en, ja, hur stod det i texten? Först så kom det en storm som klöv berg. Men inte var Herren i stormen. Efter stormen så kom det en jordbävning, men inte var Herren i jordbävningen. Efter jordbävningen så kom det en eld, men inte var Herren i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Det som bygger min tro tror jag faktiskt inte är de stora upplevelserna. Inte den yttre dramatiken, utan det där stilla mötet. Och på något vis så tror jag faktiskt att det alltid är så i att möta Gud. Att det finns någonting utav en stilla susning som liksom är ett hjärtas igenkännande. Där jag känner igen rösten som talar in i mitt liv. Gud kommer mig nära. Att möta Gud är inte att möta en främmande röst. Jesus, han talar om den gode herden, och så säger han att fåren känner hans röst och fåren följer honom därför att de känner igen honom. Och på något sätt så tror jag att det alltid är så i att möta Gud. Det finns ett igenkännande i det. Det finns en stilla susning som liksom träffar mig i djupet utav mitt hjärta. När min pappa berättar om sin upplevelse av att komma till tro, så är det just den där stilla susningen. Det finns också en viss yttre dramatik i hans berättelse. Men framförallt så är det den stilla susningen när han berättar om hur han en kväll knäpper sina händer. Han drar täcket över huvudet för att mamma inte ska se vad han gör. Och så ber han: Gud, om du finns, visa dig för mig. Och så berättar pappa hur han känner liksom, ja, det var nästan som om någon hade lagt ett par händer utan på hans knäppta händer. Och så beskriver han det, hur han fylldes med en närvaro och en frid som han bara inte kunde förklara, men som bara gav en sån oändlig trygghet. Och han kände att ja, han hade kommit hem. Det var det här han ville tro på. På något sätt så tror jag att det är så att komma till Gud. Det finns något utav att komma hem. Vi kan få längtas efter miraklet. Vi kan få ropa efter miraklet. Undren och tecknen, och det gör jag också. Jag skulle också vilja se mer utav Guds närvaro. Men djupast sett så vet jag att det är inte detta som bygger min tro. Djupast sett så är det någonting annat. Det är mötet med Gud och den stilla susningen som det alltid måste få handla om. Det finns en tysk teolog som heter Karl Barth. Och jag tycker att han beskriver inkarnationen så oerhört vackert. Inkarnationen, ni vet, att Jesus, att Gud i Jesus blir människa. Och så talar han om att tiden har en mitt utifrån vilket den ska förstås. Och så säger han att det är just Jesu, eller Guds människoblivande Jesus och Jesu död på korset. Det är liksom mitten som tiden och verkligheten ska förstås utifrån. Och så talar han och så citerar han första Petrus brevet i det första kapitlet och den 20:e versen där Petrus säger om Jesus att han var utsedd redan före världens skapelse, men trädde fram först nu vid tidens slut för er skull som tror. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. Han talar om att Guds syfte med sin skapelse redan från början var att ta del utav den. Han var utsedd redan före världens skapelse. Jesus var Guds plan och syfte med världen redan innan den var skapad. Gud ville komma nära, ville själv ta del utav sin skapelse. Inte som ett prydnadsföremål som man ställer i hyllan och tittar på. Gud ville komma nära. Och i det finns någonting som är så storslaget. Gud är intresserad utav sin skapelse, inte bara som ett ting. Han vill lära känna oss. Och än större, han vill lära känna mig. Den tanken har också präglat pingströrelsen, som ju är den rörelse som vi är en del utav. Sofia, min granne, hon frågade här för några veckor sedan, och så frågade hon pingstkyrkan. Vad är det som utmärker pingstkyrkan? Och jag funderade lite grann på det där. Vad är pingstkyrkan och vad är det för skillnad, och vad är det som utmärker pingstkyrkan? Och när jag tänker på pingstkyrkan och pingströrelsen, så tror jag att det är just det som för mig på något sätt blir det tongivande. Just den här längtan utav att få möta Gud. Att Gud ska bli på riktigt. Inte bara en teori, inte bara en tanke, inte bara en filosofi, utan något som får bli på riktigt. Något som på något sätt får bli utav kött och blod. Och på något sätt så tänker jag att det är just det som har varit pingstkyrkans signum. Att vi tror på en Gud som är närvarande. Som kan gripa in och som kan göra under. Tungotalet och liksom det här med karismatiken, det är ju en del utav det. Men under ytan utav det så ligger just det där. Att vi tänker att Gud är verklig och Gud kan beröra mitt liv. Och Gud är intresserad av mitt liv. Jag som enskild människa, du som enskild människa, av världens alla miljarder människor, så är Gud intresserad av mig. Elia får göra den erfarenheten. Gud var intresserad av honom. Gud hade inte glömt honom. Och jag tänker att lika intresserad som Gud var av Elia, av Mose, Petrus eller någon annan utav Bibelns gestalter, lika intresserad är han av varje människa. Och lika intresserad är han av att möta mig och mitt liv och min livssituation. När vi därför samlas till gudstjänst, så tror vi att Gud är närvarande. Och att han är mitt ibland oss. Det handlar om att Gud är intresserad av oss, var och en utav oss, enskilt, utav mig som vore jag den enda människan i världen, utav dig som vore du den enda människan i världen. Gud är intresserad utav dig och mig, och Gud vill möta mig i den stilla susningen, med den där rösten i mitt eget inre som jag faktiskt känner igen. Amen. Jag tackar dig, Herre, för att du är intresserad. Du var intresserad av Elia. Och jag tackar dig, Herre, för att jag kan få tro och lita till att du är intresserad också utav mig och mitt liv. Hur det ser ut och mina utmaningar, min glädje och min sorg. Där finns också du. Tack, Herre, för att du vill möta mig. Tack, Herre, för att du vill låta mig få en erfarenhet utav dig i ett tilltal som är personligt och som träffar mitt hjärta mitt i prick. Jag tackar dig, Herre, för att du inte kommer med någon konfektionssydd frälsning. En frälsning som passar för alla, utan du kommer med en frälsning som är måttanpassad just för mig. Ditt möte med mig är unikt och inte likt ditt möte med någon annan människa. Jag tackar dig, Herre, för att du är så nära och så personlig. Och tack, Herre, för att vi kan få lita till att du vill det som är gott för var och en av oss. Amen.